Hur kommer det sig att lavskrikor lockas av korv? Och har träd kroppsvärme? Snön smälter ju först runt deras stammar. I Naturmorgon den 9 mars 2024 får vi experternas svar på frågor som dessa. God morgon, välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Juvall. Och nu kör vi säsongens sista naturväkteri från växthuset i Botaniska trädgården i Lund. Och här i den väldoftande medelhavsfloran sitter botanist Sofie Olofsson. God morgon.
God morgon.
Entomolog Mikael Sörensson.
Hej, hej.
God morgon. Och Susanne Åkesson, ekolog.
God ja, god morgon.
God morgon. Vad fint att se er. Mm. Är ni taggade?
Ja.
Bra. Och tillsammans tänker jag att ni brukar kunna täcka in nästan allting i hela naturen.
Ja.
Mm. Och då är det ju så här det går till, att man kan ställa frågor till Naturmorgon och experterna svarar. Och har man frågor så kan man höra av sig här och nu, eller hur, Helena?
Ja, det går jättefint. Nu under direktsändningen så kan man då ringa på 046 222 77 37. 046 222 77 37. Och där sitter den eminenta botanisten Marie Vidén och svarar och tar emot frågor. Men det går också bra att mejla på naturmorgon@sverigesradio.se, och där håller jag koll under morgonen. Och så finns det ju också på sociala medier. Vi heter Naturmorgon där, så det finns många sätt att höra av sig till oss.
Mm, och mycket foton finns också på de här olika ställena och på webben. Sverigesradio.se/naturmorgon. Om man blir nyfiken på vad vi pratar om så kan man klicka in där. Och ja, vi börjar väl med en gång och vi säger god morgon till Petter Öhman i Falun. Hallå!
God morgon, god morgon.
God morgon, hur är läget?
Jo, det är bra.
Det är bra, ja. Du har en fråga från, en somrig fråga vad jag förstår.
Ja, men precis. Det var i somras som jag fick syn på en blomma, prästkrage eller något sånt tror jag. Där det intogs två måltider på samma restaurang. Jag tog en bild som jag skickade in också. Då är det en fjäril som sitter där och suger nektar samtidigt som en spindel har tagit en fluga. Som också sitter där och äter. Mm. Spindeln alltså. Och jag undrar hur det kommer sig att fjärilen kan sitta där. Som till synes oberörd. När en annan insekt sätter livet till. Precis intill. Ett par centimeter bort bara.
Mm.
Jag funderar på om fjärilen liksom, är den utom fara. För att spindeln är upptagen. Eller hör den inte till spindelns bytesdjur. Eller är den helt enkelt omedveten om vad som händer ett par centimeter bort?
Ja, just det.
Ja, jag tänkte precis. Om den är ett bytesdjur så borde den ju bli liksom snabbt rädd då någon annan äter upp någon precis bredvid.
Ja, det är drama alldeles intill.
Ja, precis.
Ja.
Mm. Om man tänker sig en restaurang med människor där gästen vid bordet intill plötsligt blir uppäten och någon som hoppar upp underifrån.
Ja, otäckt faktiskt. Ja.
Då kallar man på hovmästaren.
Ja, och hovmästaren Mikael Sörensson,
ja.
Våran entomolog. Vad tänker du? Är fjärilen obrydd?
Nej, jag tror faktiskt inte att den är det. Jag är ganska säker på att den har bra koll på den här spindeln. Fjärilarna de lockas ut i blommorna med färger och dofter och så. Men när de väl kommer alldeles på blomman så har den ögonen till hjälp och kollar vad som finns. Och man har faktiskt tittat på det där, inte så mycket, förvånansvärt lite egentligen. Men det finns undersökningar gjorda, bland annat på ängsvädd har man kollat in hur insekterna beter sig när farliga spindlar eller annat finns i blomman. Och det är påfallande ofta så att fjärilarna, när de väl närmar sig blomman, observerar detta farliga moment och försvinner därifrån och väljer en annan blomma. Gärna då någonting som liksom bara finns alldeles i närheten, men som är tomt på predatorer.
Ja, men här finns ju en predator om vi säger.
Ja, visst, gör det.
Vet fjärilen då att den är upptagen?
Ja, den ser detta. Alltså.
Ja.
Verkar det som. Det kanske krävs mer undersökningar. Men i alla fall, det verkar som de gör det. Och det är helt riktigt som du säger att den här krabbspindeln som det är i det här fallet tar ju gärna fjärilar. Krabbspindlar är nämligen en spindelgrupp som de bygger inga nät, som du också är inne på, utan de ligger ju och lurar i blomman eller gärna på undersidan av blomman, och så gör de ett snabbt utfall, griper insekten i nacken med sina förlängda framben och biter den där. Och det innebär, alltså det angreppssättet gör att de kan faktiskt ta koll på även ganska stora och stickande insekter som en stekel av något slag eller så.
Mm.
Så att de mesta djur som kommer till blomman ligger pyrt till om de kommer inom angreppsavstånd för den här krabbspindeln.
Så det är ganska farligt att vara ute och suga nektar?
Ja, det är det ju.
Ja.
Och de här krabbspindlarna, de är ju ganska vanliga faktiskt. Och sitter gärna. Det är kanske inte sånt som man liksom tänker på när man står och tittar på blommor och fjärilar och så. Men påfallande ofta så sitter det en krabbspindel, gärna på undersidan då.
Det är ett spännande namn. Rör den sig som en krabba? Ser den ut som en krabba? Det ser man inte riktigt här eftersom den är full sjok.
Ja, det är lite väldigt svårt att se. Ja, precis. Den här, ja, du frågade efter vad det var för en spindel. Och förmodligen är detta fältkrabbspindel, Xysticus cristatus. En vanlig art som finns över en stor del av landet. Och den lever egentligen på marken, men det är väl svårt för spindlarna när de tittar upp och ser alla dessa mängder med insekter och potentiell mat som far omkring upp i blommorna, så att de sätter sig gärna där. Och så där. Och den här krabbspindeln, den hör inte till de här som kan skifta färg. Vi har ju en välkänd annan art som kan skifta färg i takt med vilken blomma de sitter på.
Mm-hmm. Åh, vad är det? Ja, en kameleon?
Ja, en kameleon kan man säga.
Det får jag fråga också bara, vad är det för fjäril? Det kanske du vet, Petter, men jag vet inte vad det är för fjäril som sitter på din fina bild. Vet du?
Nej, jag har tyvärr ingen aning.
Nej, den är ju liksom starkt röd-orange,
ja,
ser ut som, och har ljusare orange undervinge med svarta prickar på.
Ja, just det. Och de här prickarna på undersidan, då anar man att det är lite släktingar till blåvingarna.
Ja.
Då, familjen juvelvingar. Och det här är vitfläck i guldvinge. En vanlig, fortfarande vanlig får man väl säga, ute i ängsmark och så. Larven utvecklas på ängsyra. Rumex. Och så. Och sen har vi en tredje part också. Den nu fångade flugan. Som man ser ner till vänster i bilden. Och det är... Det verkar vara en stor parasitfluga som heter Dinara ferina, har inget svenskt namn. Och de utvecklas faktiskt på alltså de parasiterar vedlevande större skalbaggar. Det är en ganska stor art, alltså den är väl så stor som själva krabbspindeln. Men krabbspindeln har de här förlängda benen och kan liksom hålla fast bytet väldigt bra. De är dessutom sneda. De är tillplattade och har vridits ett kvarts varv. Det är det som gör att de kan gå på sidan, precis som en krabba.
De gör det,
ja. De kan faktiskt göra det. De gör det mycket gärna.
Mm. Ja, du, Petter. Det var mycket information man kan få utifrån en upplevelse och en bild.
Ja, det var jättespännande att höra om det här dramat på restaurangen.
Ja, verkligen.
Och få allt förklarat på det där viset. Och att fjärilen faktiskt sitter där och äter med andan i halsen förmodligen.
Ungefär så, ja.
Koll på,
det kan man gott säga. Ja.
På bordsgrannarna.
Ja, ja, ja. Mm. Kul, tack för att du hörde av dig.
Ja.
Mm. Ha det gott.
Tack för svaret.
Hej, hej.
Hej då. Hejdå. Hej. Vad sa vi nu? En krabbspindel, fältkrabbspindel, som åt en stor parasitfluga medan en
vitfläckig
guldvinge,
precis,
tittade på.
Ja.
Mm. Vi har fått en brevfråga här också. Den är till dig, Sofie, för det är en svamp. Och då är det en bild på en stor, fin men konstig svamp på ett dött träd i Bromma. Vad är det för något, undrar Helene Henriksson. Och sen ser det ut som Ja, spettekaka kan man säga. Eller någon spritsad gulfärgad grädde.
Mm-hmm.
Eller, ja, det ser ut som allt möjligt. Något korallaktigt.
Mm-hmm.
Vad tänker du?
Ja, men så ser det ut lite grann. Det här är en svavelticka. Den är jättefin på den här bilden också. Väldigt bra, lagom mogen kan man säga.
Ja, precis. Den är snyggt
och stor.
Exemplar.
Mm. Ja. Mm. Och lever precis som många andra tickor på att bryta ner ved. Oftast på ek, men även på andra lövträd. Det börjar med att svampen hittar en skada som den kan tränga sig in i. Och sen lever ju själva svampen med sitt mycel inne i trädet och äter av veden. Det är en så kallad brunrötesvamp. Och till slut, ja, det här kan ta, den kan finnas leva där i många år. Men till slut så blir ofta trädet ihåligt och dör. Och vissa år bildar den då fruktkroppar som vi ser på bilden.
Okej, så svampen finns där år efter år efter år, men vi ser inte alltid fruktkroppar.
Nej, just det.
Okej.
Och då lägger man ju märke till den här svampen, för den är ju stor och har den här härliga, ja, saffransgula färgen. Och, ja, och fruktkropparna kan ju bli 20-30 centimeter.
Mm, stora saker.
Ja, väga flera kilo kan de göra de här.
Går de att äta?
Ja, det kommer, man undrar ju alltid mer än en svamp.
Alltså, så är det tyvärr med svamp att vi ska stoppa dem i oss. Ja, så här. I svenska svampböcker så nämns den inte som matsvamp. Men i många andra länder så äts den.
Mm. Okay.
Tyskland, England, Nordamerika till exempel kallas för chicken of the woods.
Just det. Mm. Skogens kyckling. Ja. Alltså vegansk kyckling.
Ja, men alltså svampar. Jag älskar svamp, men jag måste inte stoppa dem i mig alltid. Man ska ju vara försiktig.
Ja.
Och vissa får lite ont i magen av svavelticka just. Så att man,
Okej, men då kanske vi bara kan titta på den och njuta av. Mm. 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 Svavelticka alltså var svaret på denna. Och det är en jättefin bild om man vill kika på den. Då går vi vidare raskt in i fågelvärlden. Mm.
Just det. Mm.
Det här är också en brevfråga. Den är från Lasse Virmark. Jag har ibland sett fåglar som matar varann. Det har dock alltid varit fåglar av samma art. Igår hände dock följande. Vi har en köksfönsterfågelmatning i form av en plexiglasboll. Den är alltså fäst på fönsterutan med en sugpropp. Uppe på taket på bollen satt en grönfink som blev matad av en stenknäck som satt strax nedanför. Och detta pågick under cirka en minut. Jag har aldrig sett något liknande. Har ni någon rimlig förklaring? Och det finns faktiskt ett lite suddigt men dock ett foto där man faktiskt tydligt ser grönfink och stenknäck. Mm. Näbb mot näbb.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är vilken närkontakt med de här fåglarna. Och det är ju naturligtvis inte så här det brukar gå till i naturen. Alltså man matar varandra över artgränser. Men däremot så har båda de här arterna någonting för sig som kallas för courtship feeding. Att de, hannen matar honan inför äggläggningen. Och det här är någonting som faktiskt är ganska väl spritt i fågelvärlden. Till exempel kan tärnorna komma in flygande då hannen med en fisk och presentera den för sin hona. Och det kan hända att hon får den och äter den. Eller så äter han upp den själv när han har visat upp den. Så det finns...
Han bara visar att han kan fiska.
Precis. Ja. Och när det gäller stenknäck så har den här... Det här liksom... För det första ska jag säga det att båda de här arterna, grönfink och stenknäck, de tuggar maten kan man säga, så att de kommer att spy upp en liten bit mat. Så det är inte någonting som de bara håller i näbben.
De gör en massa.
Ja, de gör en massa frömassa och så överför de det. Men andra fåglar kan ju komma då med bara ett byte i näbben av något slag. Kanske någon insekt, eller det kan vara som i fallet med tärnorna en fisk. Och det här är liksom grunden för att det har utvecklats. Det är förmodligen flera olika, så att säga, vägar in till att det här beteendet uppstår hos olika arter. Och jag gissar då att nu är det snart faktiskt häckningstid här för de båda de här arterna. För det här är stannfåglar och de påbörjar sin häckning väldigt tidigt på året. Så de är redan lite grann igång. De kanske hämtar och äter sin mat för att de är ju fröätare. Vid fågelbord och fågelmatare fortfarande. Men de är på väg in i häckningstiden. Och då kan det här beteendet att överföra mat vara lite så att säga igång redan. Och förmodligen så ger de här två individerna någon slags signal till varandra som triggar att de faktiskt liksom matar varandra över artgränserna här då.
För båda de här två arterna har exakt det beteendet och dessutom lite samma sorts preferens på vad de äter och gör den här frö.
Ja.
Blandningen.
Ja. Och kanske sitter den här grönfinken här uppe och försöker hålla sig fast och flaxa med vingarna. Det brukar ofta ingå i den här ritualen där honan tigger maten från hannen och så flaxar hon lite med vingarna ungefär som hon är liksom undergiven. Man kan se det också när skatungarna på gräsmattan tigger mat från föräldrarna och de sitter där och flaxar med vingarna. Så att den kanske halkar runt där uppe och så börjar den flaxa med vingarna och så reagerar stenknäcken på just den signalen som är en del av hela den här proceduren. Ja. Så jag tänker att någonting sånt kan vara grunden till att det faktiskt händer just här.
Så tror du att det är både han och hona här? Alltså?
Alltså när det gäller courtship feeding så förekommer det faktiskt till och med över. Alltså det är inte alltid hannen som matar honan utan det kan vara att de överför mat mellan varandra. Och det har jag för mig faktiskt, jag läst om just stenknäcken gör det också.
Mm.
Mm. Eller inte ens överför mat, bara picka med näbben på den andras näbb. Mm. Så var det är lite svårt. Jag tycker det faktiskt den där grönfinken där uppe ser ju rätt hanlik ut till och med.
Mm. 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 Säg det här begreppet igen.
Courtship feeding.
Tills nästa gång ni vet att på ett svenskt.
Ja, ja förlåt. Jag pratar
ska vi hitta på ett här? Svenskt begrepp?
Ja, vad ska man säga? Ja, vad säger man på svenska egentligen? Det var ju intressant.
Uppvaktningsmatning.
Ja, det blir väldigt långt.
Ja,
i alla fall.
Ja det blir långt.
Vi älskar princip.
Men det är det som händer här. Mm. Bra, tack så mycket Susanne. Vi ägnar hela programmet åt lyssnarfrågor, men vi gör ju en liten break här därför att vi ska ta och lösa upp förra veckans naturfråga. För den löd så här, vi frågar efter en medelhavsart vars skrik kan döda en människa. Så trodde man i alla fall förr och på trollkarskolan Hogwarts. Roten är kusligt lik en människa på denna mycket giftiga medicinalväxt vars svenska namn klingar urnordiskt. Rätt svar är alruna. Och vinnarna är Björn Allert i Bildal som får en termos. Anita Johansson i Vreta Kloster vinner tygkassen. Och Tanja Jarhede i Storvreta får Naturmorgons tygmärke. Grattis! Mm. Och svaren rymmer många kulturella referenser. Frans Luttenberger i Uppsala skriver alrunan, mandragora officinarum. Vilka spännande växt. Om man kunde hitta ett välväxt exemplar och samlat tillräckligt mod och hade tillgång till en svart jycke som man var villig att offra så kunde man ha dragit upp den med rötterna och därefter ställt till med allehanda häxkonster. Jag vill minnas att en alruna förekom i ukrainsk-ryske Mikhail Bulgakovs enastående roman Mästaren och Margarita där den sistnämnda av själve Satan förvandlades till häxa. Mm. Ylva Sevelin i Skarpnäck har fler referenser. Hon tänkte först på det engelska namnet Mandrake, känd från Lee Fawkes seriefigur Magins mästare Mandrake från 1934. Och Frida Almgren i Möndal har koll på trollkarlskolan Hogwarts. Hon skriver, efter att med tre barn i omgångar läst och sett filmerna, suttit med i Harry Potters lektioner i växt- och örtlära, har även jag snappat upp ett och annat. Jag tror ni är ute efter mandragora tillhörande alruna släktet. Och så kommer det en hälsning från Jerusalem där växten just har blommat. Det skriver Karin Chani
Samtidigt blommar nämligen cyklamen och mandel i markerna, hälsar hon. Men hur ser den ut då? Jo, igår var ju du och jag, Sofie, ute och smög lite granna här i Botaniska trädgården i Lund och hittade ett exemplar i full blom.
Vi smyger oss på den här. Det är lite av en hemlighet att vi har den här. Alltså det är ju en av världens mest kända medicinalväxter. Men så finns det så mycket myter och så mycket föreställningar om den, så den är ganska begärlig. Så därav hemlighetsmakeriet här.
Får vi kliva bland snödropparna?
Ja, det är, precis, vi gör det. Den ser ju rätt rar ut, eller hur? Bredvid snödropparna här och med lite ljuslila blommor.
Klockor.
Ja, och sen en bladrosett runt om.
Och de ser nästan ut som mangoldbladen. Ser goda ut.
Den ser söt ut, men den är inte att leka med. Den innehåller ju en massa gifter, alkaloider, som paralyserar delar av nervsystemet. Så det som händer om man får i sig den, det är att man får spasmer och hallucinationer till att börja med. Och sen får man hjärtproblem. Och så slutar med koma och andningsuppehåll.
Jag tycker det är så konstigt, Sofie, att de här riktigt farliga växterna också kallas medicinalväxter. Då ska man ju med brått mod äta den på olika sätt.
I rätt dos. Det är ju viktigare då. Den här har ju använts till en rad olika åkommor. Och egentligen från hela utbredningsområdet, Medelhavsområdet och österut mot Irak. Under flera tusen år, så länge vi har skriftliga dokument, så har den 4000 år ungefär. Jättemycket, stor användning och massor med skrivet och massa föreställningar och mystik runt den. Och det har ju naturligtvis att göra med verkan, den är otroligt potent. Men också utseendet. För under den här bladrosetten så hittar vi en flikig rot. Och med lite vilja så kan den se ut som en människa. Och det här, det skapade ju liksom ett, någonting man skapade myter kring. Man skulle helst bära den som en amulett runt halsen, och då skulle man få välgång och lycka i livet. Men absolut inte gräva upp den själv. För då, enligt legenderna, så skriker den så vansinnigt så att man dör på fläcken. Så istället skulle man binda en svart hund, en hungrig svart hund, i den. Och så lägger man en bit kött längre bort. Ja, och då drog ju då hunden upp roten åt den och föll död ner. Och själv så satt man lite längre bort med lite vax eller kåda i öronen för att slippa höra i det här skriket. Nej, men förr så, de gamla grekerna redan, de blandade ju roten då med lite vin, och så hade de det som bedövningsmedel och narkosmedel. Och det användes ganska sent faktiskt, tills etern kom någon gång på 1800-talet där.
Men det ser nästan ut som att någonting kan ha ätit på den. Kanske inte är giftigt för alla organismer.
Nej,
dock.
Nej, så är det ju oftast. Så är det oftast. Och sen är det ju också så att framåt sommaren där så kommer ju stora fina bär. Gula bär. Kärleksäpplen kallas de för. Nämnda i Bibeln bland annat. Eller djävulens äpplen. De är ju också giftiga. Mm. Men de har man använt mot depression och som afrodisiakum. Och så nämns de ju i litteraturen förstås, allt ifrån Shakespeare till Harry Potter.
Ja. Och vet du, jag vet inte om du har hört dem skrika då, men i Harry Potter så får ju han och de andra trollkarlseleverna som går på trollkarlsskolan i J.K. Rowlings berättelser plantera om små plantor, och de är inte dödliga, men man måste ha hörselskydd när man arbetar med dem. You pull it sharp out of the pot. Got it? And now you dunk it down into the other pot and pour a little sprinkling of soil to keep him warm. Ja, det är Sofie Olofsson.
Jag vet inte, du har inte planterat om någon mandragora någon gång, en alruna?
Nej, det har jag inte.
Men det kan låta förfärligt tydligen. Det får man ta med.
Ja, vem vet.
Skyddsombudet får vara delaktig i den processen, tror jag, i det växthuset. Ja, det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi sysslar med naturpanelen som svarar på lyssnarfrågor. Man kan i direktsändningen ringa in till 046 222 77 37 om man har en fråga, och det går bra att mejla också förstås. Och då har vi med oss Leif Bergsten på telefon nu, vad jag förstår. God morgon, Leif.
God morgon där.
God morgon. Du har varit i en gammal fin skog och fikat, antar jag.
Ja, det kan man säga. Ja. Det ligger i Dalarna och orten är ju Grövelsjön. Och det ligger till gränsen till Norge, längst upp i Dalarna.
Mm.
Så jag och en annan naturvän, Siv Hallnebo, var där. Och då hade vi fått tips om att man kunde åka dit och mata lavskrikor om man tog med sig en korvbit och la i handen och satt stilla. Och då åkte vi till ett vindskydd. Så vi skidade dit alltså då.
Ja.
Som ligger en bit, vad ska man säga, mellan innan fjällstationen uppe i Grövelsjön. Och där satt vi en stund och helt plötsligt så dök det väl upp 8-10 lavskrikor. Och efter en stund så kom det väl i alla fall 2 eller 3 av dem ner och började äta. Tog korvbitar ur min hand då. Så det var ju lite speciellt, tyckte
jag. Ja, det är en fin upplevelse. Korv.
Ja, det var ju lite med andra människor som satt där och fikade också. De hade ju, tyckte ju det var helt fantastisk upplevelse. Mm. Ett tyst par bland annat.
Mm. Vad tänkte du om det? För du fick en fråga i ditt huvud då.
Ja, vi tänkte först och främst, hur kommer det sig att det här har börjat hända? Och framförallt att man blir tipsad om att man ska ha med sig korv ut.
Mm.
Det tyckte vi var lite speciellt, att man inte tog med sig nötter eller frö eller bröd eller något annat.
Mm.
Och den andra frågan är ju att varför äter lavskrikorna just korv? Får man inte ont i magen då? Tycker man ju nästan, för de är väl inga, de kanske är korvätare.
Ja, det är mycket korv i gammelskogarna, har jag hört. Nej, jag vet inte. Susanne Åkesson.
Ja, vilken fin upplevelse. Det är ju speciellt när man får lite närkontakt så där med fåglar.
Ja.
Och det finns väl både en individuell träningsaspekt på det här med att de är tama och just äter korv. Det är väl för att de just har blivit intränade på den där korven, tänker jag. Det är ju lite fett i det där och lite protein och sånt. Så att det finns väl en hel del som de kan tillgodogöra sig i korv i alla fall.
De äter väl kött?
De äter allt möjligt, inklusive olika typer av köttbitar eller vad de nu kan få tag på för smådjur och insekter.
De är allätare,
ja,
helt enkelt.
Det är de.
Ja, de är allätare. Okay.
Dessutom, det här är ju roligt med lavskrikan, för att faktum är att Carl von Linné lär har sagt, om jag får citera honom, Lappskatan kallar han den här lavskrikan för på den tiden. Okay. Han sa att lappskatan är den järvaste fågel som kan vara. Ty då man äter under bar himmel kommer han fram och tager ut ur handen. Så det här är alltså någonting som är karaktäristiskt för arten. Att den är väldigt orädd för människor och kan vara väldigt tam. Och det finns ju flera fågelgrupper eller arter som kan vara ganska tama. Även den sibiriska nötkråkan till exempel, som är relativt nära släkt, kan vara rätt orädd för människor. Och sen att det finns, till exempel reser man till Galapagos, så är det i princip alla fågelarter där på de öarna är relativt orädda för människor, för att de har liksom inte behövt utveckla den där rädslan.
Men har inte lavskrikan behövt utveckla någon rädsla då?
Nej.
För andra av skogens fåglar kanske har det.
Precis, och jag tror också att de lever ju i de här sociala grupperna som består av ett par, och det kan vara avkomma från tidigare häckningar som hjälper till och som finns i det här reviret. Sen är de också, de lever ju ganska tuffa miljöer på vintern med mycket snö och så vidare, kallt. Och de hamstrar mat. Så det här kan ju också vara ett sätt att, så att säga, få tillgång till föda och kunna gömma undan föda. Och de här enskilda individerna i en sån här flock, dels kan de utnyttja varandras gömmen, men framförallt så faktiskt lagrar de föda för att själva använda sen. Och då är det de här hänglavsskogarna, de lever ju i sån gammelskog. Då är det bland hänglavar och sånt som de gömmer.
Och då hänger de upp små matbitar i hänglavarna.
Precis, och det här är ju en väldigt tragisk utveckling hos oss. Om jag ska säga lite om vårt skogsbruk, så förlorar vi mycket av de här gammelskogarna. Så vi förlorar ju också lavskrikor och lavskrikornas marker och de som är anpassade till de här riktigt gamla skogarna. Mm. Så jag tror att det här är liksom en karaktär för arten. Men just att det blir korv, det har vi ju tränat in dem på här.
Okej. Så det skulle kunna ha varit vad som helst man hade med sig egentligen då?
Ja, om du har en macka till exempel, eller ja, kanske Linné också käkar korv, jag vet inte.
Ja, vad matade han med? Mm. Ja, precis.
Men det, förlåt,
det, men det kanske är också en stark doft, så det kanske är en bra grej.
Det kan säkert spela roll också, det gör det. Men jag tror faktum är att om man håller en hand full med nötter eller någonting så kommer de att komma fram också.
Du kanske får prova det om du får vara med om det någon mer gång, Leif.
Det testa kommer säkert annan bli grövelskön igen, så det vi provar lite andra maträtter.
Ja, det kan man göra. Men det, vilken härlig upplevelse. Ja.
Fin bild också har vi ju fått av dig i snön när du har en lavskrika i handen. Vilken upplevelse. Tack för att du hör av dig, Leif.
Ja, tack själva. Tack för svaren.
Ha det gott.
Ha det bra.
Hej då.
Hej, hej.
Det har kommit en brevfråga, Mikael, och det är en liten spindel igen. Ett foto här. Hittade den här spindeln på vår farstukvist? Den är cirka 2 centimeter. Vad är det för spindel? Kan inte hitta det någonstans, undrar Nina. Och då kanske vi måste börja med att förklara hur den ser ut på bilden, Mikael.
Ja, den är ju, ja, det är svårt att se hur stor den är. Men den är i själva verket kanske typ 6-7 millimeter lång eller någonting.
För att det vet du, ja. Men så den är ju väldigt jättestor bakkropp.
Ja, en stor bakkropp som framförallt är väldigt smal. Det är inte så jättevanligt bland spindlar att bakkropparna är smala. Vi har ju några sådana andra familjer, till exempel käkspindlar som man ser i vassbälten och sådana i stora mängder. Men de är ju, bygger ju nät. Det gör inte den här arten. Den hör nämligen till de här lite, vad ska vi säga, mer basala grupperna bland spindlarna. Som inte i det här fallet bygger nät. Och de har dessutom reducerat antal ögon. Vanligtvis har ju alla spindlar 8 ögon, men de här har bara 6 ögon. Mm. Och de hör faktiskt till familjen 6-ögonspindlar. Segestriide. Ett stort släkte som heter Segestria, som kallas för huggormsspindlar, eller ormspindlar kanske snarare. Och just den här arten heter ju på svenska då huggormsspindel, beroende på att den har ju en bakkroppsteckning som påminner om huggormens teckning på ryggsidan.
En brun huggorm skulle jag vilja lägga till då.
Ja, precis. Ja.
Den går mer åt brunt än grått. Ja. På bilden i alla fall.
Nej, men så kan man nog säga.
Du säger att den bara är 7 millimeter och Nina uppskattar den till 2 centimeter.
Ja.
Är det så att vi ofta är lite dåliga på att ange storlek när vi vill ha hjälp?
Ja, och vi har en tendens till att överskatta. Det är kanske många fiskare känner igen den där lilla grejen. Men så det är inte så lätt. Och just i det här storleksintervallet där det ligger kring centimeter och så, då blir det ofta lite för mycket när man skrattar det.
Ja.
Men så att den är lite mindre än vad man tror kanske i själva verket. Men den ser ju stor ut. Spindlar har en tendens till att se stora ut.
Och jag vet att vår producent Helena sa att det här kan ju bli för få bickar ett skräckdjur. Alltså här har vi huggorm och spindel i ett.
Ja, just det. Så kan man ju undra vad den gjorde där ute, för att det här är en art som sällan är ute och promenerar. Den bygger nämligen sina bon i springor eller under bark eller i mursprickor och under stenar och sånt där. Och där håller den till. Den bygger liksom ett rörformat bo utav silke som ibland kan till och med kan grena sig inåt. Och där tillbringar den sin tid. Så egentligen vad den gjorde här ute, det kan man ju förundra sig. Mm. Så sitter den där i mynningen strax innanför och väntar på ett byte. Då har den spunnit signaltrådar, 12 stycken ofta, som strålar ut från mynningen. Och så känner den om något byte trippar på de här trådarna, och då rusar den ut och hugger.
Så ganska bekvämt liv låter det som, att man sitter hemma i sitt silkeshem,
ja,
och väntar på att maten ska snubbla in.
Det låter ju ganska fint.
Är det framförallt gående insekter då som den äter? Eller?
Ja.
Om det är snubbeltråd?
Ja. Jo, nej, men det blir det ju gärna. Men den kan väl ta, det händer ju bland annat flygande insekter kommer ner och sätter sig på en liten smäng och så.
Har den ett gift då? Har alla spindlar gift?
Alla spindlar döda? Har gift, ja.
Ja. Det är så man...
Ja, men det är ju ofta så små mängder. Så att,
för oss?
Lider ju inte vi som människor. Och dessutom, de har ju också de här giftkrokarna, käkarna. Men i den här storleken så förmår de inte tränga igenom vår hud. Så det är helt ofarliga djur för vår del.
Mm.
Och är man väldigt lite rädd för spindlar men ändå nyfiken, så kan man alltid låta dem promenera upp i en öppen handflata. Det är det bästa sättet att hålla farliga småkryp.
Det är inte så mycket att bita i då, eller?
Ja, nej, det går alldeles utmärkt med humlor och bålgetingar och allting. Men så fort man sluter fingrarna, då kan de bli irriterade och då sticks de kanske eller bits.
Huggormsspindel, en vacker lite krabat.
Verkligen.
Med ett hem man skulle vilja besöka.
Absolut.
Tack så mycket. Ja, Naturmorgon går vidare och vi har Barbro Olsson med oss på telefon. God morgon, Barbro.
Hallå.
Nu ska det handla om Vasaloppet, tänkte jag säga, men lite granna, va?
Ja, det har med Vasaloppet att göra också.
Ja. Berätta. Men,
jo, då är det så här att nu är snön borta sedan flera veckor här i Stockholmstaden. Men när jag satt och tittade på Vasaloppet så blev jag påmind igen, som jag blir varje år, när snön håller på och ska börja smälta. Då smälter den allra först runt trädens nederdel på marken. Det är snöigt runt omkring, men just runt träden så smälter det först. Och det verkar nästan som det, träden kanske har någon värme. Men de har det, för de sover ju egentligen. Eller kommer det från rötterna? Ja, vad är det här? Jag tycker det är intressant. Mm.
Jag tänkte, vad korkad jag är som har sett detta alltid men inte ställt mig frågan vad det är som händer. Men har träd kroppsvärme, Sofie Olofsson?
Ja, just det. Hej, Barbro. Jag tycker det var en väldigt rolig fråga, för att jag satt själv och nöglodde på tv-sändningen hela. Och det var väldigt tydligt. Jag tänkte på det här också, just när de hade helikopterbilder så såg man det jättetydligt.
Ja,
de är varma och det är därför cirkeln bildas. Alltså bildas runt träden, snön smälter liksom i en ring längst ner. Men det är ingen egen alstrad värme, utan värmen kommer från solens strålar som värmer upp den mörka trädstammen och därför smälter det.
Jaha, jag tänkte om det kan vara så. Men det är ju på norrsidan också.
Ja.
Så det går ju runt.
Ja, just det. Precis. Det brukar ju alltid börja i syd eller sydväst. Det här.
Ja.
Att det värms upp mest där. Men nu tror jag att det var så pass milt där så att det även gick runt om hela. Så att hela trädstammen var uppvärmd. Värms det, om trädet blir alldeles för varmt, då kan det bli lite problem. För då kan liksom vilan brytas och den inre barken liksom väcks ur vintervilan och börjar absorbera, dra upp vatten. Och sen blir det kallt på natten, kanske direkt efter eller nästa dag. Och då blir det ju frostskador där.
Mm-hmm.
Så att det barkbrand kallas det för. Eller solbränna faktiskt. Ja.
Jaha, ja. Mm. Ja, jätteintressant, ja.
Och det kan, och särskilt om ett träd skulle hamna ensamt, alltså om man friställer det, tar bort träden runt omkring och plötsligt blir, då är den liksom lite dåligt förberedd och då uppstår det här ofta.
Mm.
Men det kan gälla vilka träd som helst då?
Ja, det kan det göra, men särskilt de med mörk bark. Man ser det inte lika tydligt på björk till exempel som jag har ljus bark.
Just det. Jag har tänkt på också faktiskt. Mm. Det är mest granar och tallar.
Ja. Ja.
Just det.
Och de flesta har ju tjock bark som skyddar mot de här, men ibland så händer det. Men det finns ju växter som kan alstra värme, om jag kommer in på det. Ja. Och då handlar det om ofta gamla växtfamiljer, alltså som har varit på jorden länge, som är anpassade för skalbaggspollinering. Till exempel kalla växter. Där hittar vi ganska många exempel. Och då är det just att blomman och blomdelarna blir varmare. Nu tittar alla...
Ja, nu tittar alla ut genom växthusfönstret. Vad ser ni, Mikael?
Det är ett vårtecken här.
Ja, det var ett vårtecken.
Ja. Vad var det då?
Gråtrutar.
Gråtrutar.
Ja. De kommer inflyttande nu.
Det brukar vara så när man pratar om växter.
Nej. Ja, jag vet. Kommer ett djur i vägen. Jag gillar inte när man avbryter med djur. Kalla växter kan alstra värme. Nu går vi tillbaka till ämnet.
Det är jätteskönt.
För att de är mer skalbaggspollinerade. Men vad har det med skalbaggspollineringen att göra?
Ja, men skalbaggar, Mikael, de behöver lite värme för att funka bra. De gillar det. Alltså egentligen så handlar det om att sprida doftämnena från blomman bättre.
I värme.
Ja, precis. Aha. Men det är också att de lockar med ett varmt ställe för att värma upp sig, värma upp insekterna lite grann på. Och alltså, de gör ju ofta allt för att härma ett dött djur, många kalla växter. De har samma färg, lite köttig färg. De kan ha hår på sig. Och så stinker de ju as. Och så är de lite småvarma.
Mm. Vilken så det är utflykt vi kom på nu, Barbro, när du ställde denna frågan.
Det är så jättespännande.
Ja. Tack för att du hörde av dig.
Tack så mycket. Ja. Tack för svaret.
Hej då, Barbro Olsson, som alltså ställde frågan om kroppsvärme hos träd, som de ju på sätt och vis har då, även om de inte alstrar värme själva, utan de kan utsättas för barkbrand om det vill sig illa. Susanne, vi har fått ett foto här på en fågelholk som kanske håller på att rensas, så framsidan är borttagen. Elisabeth Lidbrink i Skälvik undrar: vi har ordnat i holkarna, i en av dem fann vi märkliga fynd. På botten tunna flagor av tallbark och i taket en grå, nästan stenhård massa. Vem har huserat här? Och så är det ju en foto på någon som har murat igen en tredjedel av holkens framsida.
Ja, det är
med murbruk ser det ut som.
Ja, precis. Det är en fantastiskt fin bild. Det är alltså en fågelart som gör så här, som bor i hål, och det är nötväckan. Dels så bäddar den med tallbarksflagor till ungarna i boet. Och det är inte särskilt tjock boskål där nere. Men sen murar den ofta igen hål som kanske är lite för stora. Och uppenbarligen, det här var väldigt fint att se, så murar de väldigt mycket på insidan också.
Inte bara runt hålet?
Nej, så att det är väldigt mycket faktiskt mot takkanten. Och då blandar de sandblandad lera och saliv som blir väldigt hårt när det torkar och stelnar. Och det här är ju ett gott skydd mot till exempel hackspett, som kan vara en predator på hålhäckande fåglar om de lever i för stora hål. Så det är ju en anpassning för att försöka undvika att bli så att jag uppäten eller att ungarna blir tagna.
Jag tycker också det är häftigt, Susanne, att ni fågelforskare och fågelskådare kan avgöra vem som har bäddat på materialet, eftersom det är lite artspecifikt vad man vill ha i madrassen.
Exakt. Och det här är ju inte så mycket värme, va? Så första dagarna, kanske hela första veckan, så kommer honan här ligga och värma de här små ungarna som inte har fått några fjädrar än.
Nej, en tallbädd. Nötvecka. Ska vi lyssna på den lite grann? Det är ju ett vårtecken. De har ju satt igång nu.
Precis.
Och så avrundar vi första timmen av naturpanelen. Det låg en stor lax i höet hos korna. Vem har lagt den där? Kan naturpanelen lösa det mysteriet? Jag tror det. Liksom de kan förklara var doften av vår egentligen kommer ifrån. För nu är naturpanelen samlad igen för sista gången den här säsongen. och vi ägnar hela programmet åt att svara på lyssnarfrågor. Ja, men välkomna och välkomna tillbaka till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Juvall och runt bordet här i Medelhavshuset i Lund finns Mikael Sörensson, entomolog som tar sig an alla möjliga små kryp, fyra ben och uppåt.
Stämmer, ja. Mm.
Susanne Åkesson, zoekolog, det vill säga du svarar på frågor om tvåbenta djur framför allt.
Ja, det är nog faktiskt.
Och då är ju fåglar har ju två ben.
Ja, och så är det lite dägg.
Och så tar vi lite dägg och de har
då blir det lite, då blir det några ben till.
Jag tänkte på också att man kan ha armar och ben. Ja, nej, ja. Mm. Det ska vara rätt. Och Sofie Olofsson, inga ben vill du inte ha?
Nej.
Nej. Men växter, svampar och du vill inte att vi håller på att titta på fåglar när du pratar.
Jo, jag är van. Ja. Det är helt okej. Okay.
Ja. Vi sitter ju alltså i ett växthus och det är glasrutor och vi kan leta vårtecken medan vi pratar. Mm. Och då ber vi om ursäkt redan. Eller jag gör inte det, för jag har ryggen mot. Men Mikael och Susanne sitter som på någon sorts parkett.
Ja, faktiskt. Ja.
Under vad det nu är.
Under körsbärsmyrta.
Ja, och så skådar de fåglar ut över trädgården här i Lund. Mm. Fantastiskt. Nu ska vi inte gaffla om det, utan vi ska fråga Helena Söderlund hur man ställer en fråga om man har en sån.
Jo, då greppar man sin telefon och ringer på 046 222 77 37. Och där svarar botanisten Marie Vidén nu under direktsändningen. Men det går också bra att mejla på naturmorgon@sverigesradio.se. Där håller jag koll. Och det är ju så, vi får in jättemycket frågor och vi är så glada för det. Och allt hinner vi inte ta upp idag. Och då sparar vi det till program framöver. Och, så att det är bara att höra av sig.
Mm, vi slänger inget. Vi tar vara på allt, Helena.
Absolut. Mm. Och sociala medier finns vi också på.
Ja, och där hör ni också att det finns ett tropiskt rum här i växthuset där vi inte sitter eftersom grodorna så lätt tar över radiosändningen. Ja. Men Helena ger oss lite grodor därifrån en stund. Men nu ska vi till södra Gotland. God morgon, Marie Ljungström.
Hej, god morgon.
God morgon. Du, och nu ska det handla om vinterinsekter typ, eller hur?
Ja, precis.
Berätta.
Jo, när vi går ner på stranden här, en jättefin sandstrand, och då har vi sett i flera år, men inte alla år, men i år kom det igen. Då är det som ansamlingar av små, små svarta djur. Och vid första anblicken, jag tror många har sett det där, och man tror kanske att det är torkad tång eller någonting. Men sen böjde jag mig ner och tittade och såg att det rörde sig, det myllrar. Mm. Det är alltså små, små, kanske flugor, jag vet inte vad det är, men nej, det är något djur.
Ja. Och det är så många så att det är obeskrivligt många.
Ja, men alltså det måste vara miljoner. Alltså det finns hur mycket som helst. Ja. Och tittar man noga på vanliga stranden, då ser man små, små prickar som hoppar runt. Men de lägger sig i svackor. Det verkar ligga i skuggan också.
Mm. Du skrev så här också, är det bebisar, blir de större och vad tar de vägen?
Precis, man undrar så här. Vad händer om de här utvecklas och blir stora?
Ja, men för de försvinner sen efter ett tag, eller?
Ja, sen är de borta. Det är inte så där att man kommer ner på sommaren och myllrar av flugor eller några andra flygfän, nej.
Nej. Du har gjort filmat lite och den har vi ju fått. När filmade du?
Det är de kanske 2 veckor sedan. Mm. Men vi såg det här om dagen när vi var ute och gick också. Mm. Så att de finns kvar.
Och Christer Ulvås som bor på andra änden av Sverige, alltså i Vejbystrand vid Västerhavet, har filmat exakt samma. Så Mikael Sörensson, dessa mängder med små, 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 små kryp.
Ja.
Vad är det för något?
Jag kan bara säga att jag börjar med att du är lycklig, du Marie, som får omge dig av miljontals insekter.
Ja, faktiskt.
En våt dröm för alla entomologer. Men jo, nej, alltså det är ju insekter det här, och de kryper och hoppar, kanske du har sett att de gör, när man böjer sig ner och verkligen skådar dem. För de är ju inte stora, de här. De är ju kanske 2, möjligen 3 millimeter långa, mörka, liksom skiffergrå med en svagt blåaktig glans ibland kan man säga.
Och väl, de är matta.
Ja, och matta, ja precis. Ja. Och de är dessutom vattenavstötande, så de är duktiga
på att hålla. Ja, men det såg jag, för det flöt omkring, det kom ju vårflod, och då flöt de omkring i stora sjok och spolades ut i vattnet.
Just de här djuren, när de är fullvuxna, så vid någon av hudömsningarna så lägger de sig till med ny typ av hud helt enkelt, som är vattenavstötande. Och vad är det då för någonting? Jo, det här är hoppstjärtar, brukar man kalla dem för. Kolemboler. Och de hör ju till den här gruppen av insekter som liksom alltid finns i början av insektssystemet. Alltså en basal grupp av insekter som man numera faktiskt inte betraktar längre riktigt som insekter heller. Utan de är vad man kallar för en systergrupp till alla övriga insekter. Och det blir så när man tittar på släktskapsträdet och följer grenarna ner till roten. Och roten i det här fallet ligger kanske säkert 300 miljoner år tillbaka i tiden. Och de har sett ungefär likadana ut, verkar det som. Så det måste vara en väldigt fördelaktig... fördelaktigt.
Alltså, det har stått sig i 300 miljoner år.
Ja, ungefär som kackerlackarna är ju likadant exempel.
Mm. Det är otroligt.
Finns det många olika hoppstjärtar, Mikael?
Jajamän, det finns. Ja, det gör det ju. Alltså över världen är det kanske 15 000 arter. Vi har 400 i Sverige, och de är ju, den största blir kanske upp mot centimetern. Men de flesta är ju i den här storleken. Mm. Och de flesta lever dessutom gömda i förna och så. Men så fort man börjar rota i förna eller gå ut till kompost, då kan ni få fram mycket hoppstjärtar, och dessutom roliga hoppstjärtar, för där finns ju de här kosmopolitiska arterna.
Om du zoomar in en enda hoppstjärt, hur ser vi att det är en hoppstjärt?
Ja, det kan man säga egentligen ganska direkt, därför att de har ett reducerat antal bakkroppssegment. Alla insekter har ju ett antal kring 10-11 segment, kanske 7-8 som är synliga i alla fall. Men här ser man bara liksom lite vagt, på sin höjd 6 segment. Men framförallt så är det ju genom den här hoppmekanismen, som visserligen inte finns hos alla hoppstjärtar, men hos de flesta. Alltså normalt sett så kryper de omkring, men på undersidan av bakkroppen så har de ombildade benpar. Det bakre i form av en gaffel, och den här gaffeln är spänd mot det framomliggande benparet. Och när de blir irriterade eller rädda så släpper de iväg den här gaffeln, och då far de iväg i ett stort, långt hopp. Mm. Och när det är många, som i det här fallet tusentals eller tiotusentals som du har här på fotografierna, så ser det ganska kul ut när alla börjar hoppa på en gång.
Vet du vad det är för art som gör den här massan? Välkomsten på stränder så här.
Där får jag nog vara ärlig och säga att det är inte så lätt att avgöra det. Men jag har en gissning i alla fall vad det skulle kunna vara. Och det är ett släkte som heter Hypogastrura. Där finns en art som heter Viatica. Men det finns flera arter som lever just på, alltså i tångbäddar på havsstränderna. Och sen när blir det högvatten eller det blir blåst. Så, för de flyger ganska bra omkring på stranden, de här små djuren, så att de samlas i drivor då i skrever och mot i lä, så att säga. Och då blir det sådana här enorma ansamlingar. Så släktet Hypogastrura och arten Viatica, beskriven av Linné, tror jag faktiskt.
Men om ett litet tag är de försvunna? Vad är de då?
Det var det jag tänkte, vart tar de vägen?
Ja, nej. Och sen så när det har slutat blåsa och solen kommer fram och så, och det lugnar sig överhuvudtaget, då sprids de helt enkelt. De sprider sig och försvinner.
Över Gotland och
hamn? Ja, över stranden. Ja. In i skrever och ner i tångbäddar och in i vegetationen och så.
De kommer finnas, men inte i samma...
Ja.
Att man inte ser dem på samma sätt. Okay.
Sen kan man ju undra om de kanske passar på att para sig och sådana här saker. Mm. De har egentligen ingen riktig parning heller.
Snöloppor, är det samma sak?
Lever de år efter år, eller hade de föds som nu så här tidigt på året?
Ja, en bra fråga som jag nog inte riktigt kan svara på just i det här fallet. För de har lite olika livslängd till att börja med. Det finns väldigt kortlivade arter, det finns väldigt långlivade arter. Jag minns inte riktigt hur det är med just de här Hypogastrura-arterna.
Men, vad lever de av för någonting där i tångbädden?
Ja, alltså de lever utav alger, små mikroalger, mikrosvampar, bakterier, småkryp också för den delen, för att de har alltså bitande munddelar. Men de liksom ligger insänkta i den här lilla korvformade grå kroppen som kan hoppa.
Ja, vad spännande.
Ja. Ja, det är alltså jättemysiga djur. När man ser dem i hög förstoring så ser det liksom ut som något, en liten grävling med sex ben.
Men,
som
liksom... Ja, jag måste titta på det.
Ja, det måste du. Se om du kan liksom zooma upp en närbild, Marie.
Ja.
Så att
ja,
du får lite mer närkontakt.
Jag titta. Ja.
Du kommer att älska
dem. Spännande. Ja. Tänk att det finns så små djur, att det finns så mycket... Ja. Att berätta.
Ja, det är fantastiskt.
För något som man inte ser. Jag tror många inte lägger märke till det.
Nej.
Faktiskt.
Men det gjorde du och det är vi jätteglada för. Marie, tack för att du hörde av dig.
Det var kul.
Tack snälla. Ja. Tack för att jag fick vara med.
Ja. Hej,
hej. Hej då. Hej. Hoppstjärtar. Kallas de snöloppar?
Ja.
Ja.
Alltså, de som, där är ju några arter som gärna kommer upp ovanpå snön. I vårvärmen till exempel. Alltså,
just det.
Och, ja. Mm.
Hörrni, vi har fått en fråga som handlar om vårkänslor och ja, kemi.
Jag heter Jonas Boman och jag bor i Ystad. Jo, jag funderar nu på vintern, så doftar det inte speciellt mycket ute i naturen och så här. Sen när våren kommer börjar det dofta mer, och då undrar jag vad det är som händer i marken i luften. När exempelvis första vårregnet kommer så doftar det mer. Vad är det som händer där?
Vad får du själv för känslor i kroppen när du känner den där doften?
Ja, man får ju, det är ju en härlig känsla att nu är liksom vågen på gång, värmen, ljuset, naturen vaknar, fåglarna. Det är en härlig känsla.
Mm. Mm. Sofie Olofsson, du har sagt att du... Jag tror att du kan bena ut vad det är som doftar vår.
Mm. Det här blir ju lite roligt, för nu kopplar jag tillbaka till hoppstjärtarna.
Jaha.
Roligare det dig? Men jag kan säga först, nu blir det ju varmare och fuktigare och då börjar det ju växa. Och det börjar röra sig nere i jorden. Så det är ju det som händer. Vi känner, det doftar liksom liv. Och våra näsor funkar ju bättre när det är varmt och lite fuktigt, så att vi känner mera. Men det främsta ämnet som vi känner av heter geosmin. Och det kommer från bakterier, jordbakterier och även svampar. Och det här släpper bakterierna ut när det är dags att bilda sporer. Och då har faktiskt bland annat forskare från Lund kommit fram till att det beror på att då lockas hoppstjärtar dit. Visserligen för att äta upp bakterierna, men då fastnar det också sporer på hoppstjärtarna och så kan de sprida sig ganska långt. Mm. Så att det är lite intressant. Det doftar ju så här lite, ska man förklara, vi har ju inte så mycket ord för det där med dofter, men det doftar ju lite jord, tänker man. Lite, blir det för mycket av geosmin, då blir det lite dyigt. Så det kan man känna om det är för mycket i vatten till exempel. Vi människor är jättebra på att känna det här ämnet. Andra djur också, men vi är väldigt bra på det. Man brukar säga en dropp i en stor bassäng kan vi känna av. Och det kan ju ha att göra med vissa fördelar, till exempel att ja, men där det här doftämnet finns det fukt och därmed kanske vatten eller kanske någon mat, växter att hämta. Det skulle också kunna vara lite avskräckande, även om det inte är giftigt på något sätt. Så om det är för mycket bakterier så blir det geosmin och då kanske det inte är så bra.
Men så doften är liksom berättelsen om en hel process som har vaknat.
Ja, så kan man säga. Men det här med regn, det är lite, då kommer det lite mer inblandat i vårregnet. För då handlar det också om, förutom geosmin som också doftar mer då vid regnet, så är det partiklar som ligger vid torrt väder, ansamlas från luften på ytor, både på jorden men också i porösa material, asfalt till exempel och så. Och det är dofter från nedbrytningsprocessen av djur och växter. Och det kan också vara kemiska processer på själva ytan som ligger där. Och sen när regnet kommer, ofta så där lite stilla regn, så puttar ju liksom vattendropparna ut de här doftämnena upp i luften och så känner vi av dem.
Vad fint det låter.
Mm.
Alltså, eller hur?
Ja, verkligen. Och det, man känner ju igen det tycker jag, när man precis när våren kommer. Det, det är så stark doft som i alla fall tilltalar mig. Det, blir, det är så mycket förhoppning kring våren. Så man ser fram emot
nu börjar det.
Den nya växtsäsongen.
Mm. Mm. Och så har vi ju varit lite... Vi har ju inte jättemycket dofter på vinter på samma sätt. Så vi får ju det på nytt igen liksom, i våren. Så att, ja, men det är härligt. Kommer ju också lite doftpartiklar också från de levande växterna när regnet kommer. Dels att regndropparna kan bryta av små hår och annat. Och, men även att växten kommer igång, så att säga.
Ge oss min om man vill briljera lite.
Mm. Och den här doften som kommer med regnet från hårdgjorda ytterberg till exempel kallas för petrikor.
Jaha.
Ja, det kan man googla också.
Kan man
lära sig mer.
Tack Sofia Olofsson, vår botanist i naturpanelen. Och nu ska vi gå vidare. Jag tror att inte minst Susanne, vår zoekolog, behöver spetsa öronen. God morgon Markel Sundén i Skepplanda.
God morgon.
God morgon. Du har kor.
Ja, men några stycken.
Ja.
Har jag.
Ja, men de verkar ha bytt meny.
Ja, man kan undra,
Berätta.
Ja, nej, men det var en dag i början på februari och jag gick dit och skulle ordna till lite med deras mat. De har ju då ett foderbord som är på en öppen långsida av byggnaden här då. Och i det där höet som låg där så ligger det då en fisk, alltså stor fisk som är nära 40 cm lång då och utan huvud. Först trodde jag det var något skräp eller något sånt, men sen så syns jag att ja, det här är ju en fisk.
Ja.
Och fattade ju inte hur detta gick till. Jag liksom som har skojat eller så, men den var ju då inte uttagen, så den kom ju inte från affärerna.
Nej.
Och huvudet såg ut att vara avbitet då, så det var ju borta. Ja.
Man kan se att du har inte överdrivit längden heller, för du har ju lagt en tumstock och fotat den huvudlösa laxfisken. Man ser ju det här röda köttet också.
Ja.
Vad tänker du själv har hänt?
Nej, men jag förstår ju det. Jag vet ju att det var ganska höga flöden här i januari och att fisk kan vandra ganska högt upp i bäckar och åar här då. Så det kan ju hända och att den då fastnar någonstans där eller blir tagen på grundvatten. Men det som är märkligt är ju att det är ju, i bästa fall är det ju 200 meter kvar fram till våran byggnad.
Ja, och nu du har inte haft vatten in i höet.
Nej, har ju inte det. Va? Utan på något djur har ju, eller några har ju tagit en bit. Då, och det har jag svårt att tro. För det är ju inte, vilda djur är ju inte sugna på att gå alldeles in emot en byggnad med dofter av människor och kor heller.
Så det. Det tror du, Men vad tror Susanne Åkesson som är zoekolog?
Ja, det är kul med såna här mysterier tycker jag.
Ja.
Det är lite detektivuppgift faktiskt att försöka lösa det här. Det är ju en stor fisk. En rejäl bit alltså. Så det kan inte vara vem som helst som har transporterat den här. Och jag tror som du att den måste ju komma därifrån de här vattendragen på något sätt, va? Och någon som brukar gömma mat när det finns ett överflöd, det är räven. Så jag misstänker ju att det måste vara ett fyrfotadjur och då troligtvis en räv som faktiskt har släpat upp den där fisken. Och kanske är det så, jag menar rävar är ju lite allätare och kanske går den där på foderbordet och du kanske fodrar med mer än bara hö, det kanske, eller ensilage, vad det nu är. Du kanske har lite kross eller du har lite annat som du ger dina djur, och det där är något som även räven kanske ibland kan gå och ta och slicka i sig lite av när det är ont om annan mat.
Så har du sett någon räv i närheten någon gång?
Nej, det har jag inte. Men det är klart att det kan ju hamna i det här höet eller anslåset kan ju också hamna saker som doftar lite gott eller någon liten mus någon gång eller något sånt.
Men Susanne, menar du att räven inte bryr sig om eller är rädd för kor?
Nej, det tror jag absolut inte.
Du tror att den går in där?
Nej, jag tror i och med att man idag som det här stallet nu då, fodrar djuren utomhus så är det ju lättillgängligt. Ja. Det kan ju vara kråkfåglar som kommer och käkar duvor kanske på såna här ställen också. Jag vet inte hur det är hos dig, men kajor utnyttjar den här foderplatsen mycket och gynnas ju av det under perioder när det är svårt att hitta mat och efter när ungarna flyger ut så brukar de ofta samlas kring lagårdar och så.
Men räven som du säger, den kan spara mat i bättre tider och då kan den gömma på
och då gräver den ner den på bra gömställen och det här är ju fint material på foderbordet, lätt att gräva
i. Den var övertäckt.
Precis. Så jag skulle gissa att det faktiskt är en räv och den är väl där på natten då när inte du kanske ligger och sover då.
Ja, det brukar jag. Nej, men just utifrån storleken så måste det ju vara en räv. Jag tänkte på en tamkatt, tror jag inte hade orkat.
Nej, absolut. Det tror jag inte heller. En räv vanligtvis väger väl någonstans mellan 5, 10, kanske upp till max 15 kilo. Men då kan du ju släpa rätt stora byten också, faktiskt. Och säkert dra den om du behöver också. Det är ju en jättegod matbit för en räv det här. Mm.
Var inte korna?
Storleken, den hade passat rakt in i ugnen också, men jag vågar inte på det.
Det ser lite skabbigt ut. Ja. Vad tyckte korna?
De brydde sig inte så mycket.
De brydde sig inte. Undrar vad hur de kommunicerar med räven där på natten då. Blir man ju nyfiken. Vad som pågår.
Ja, verkligen.
Ja, precis.
Ja. Ja. Vi vet inte 100, men vi har en teori på Susanne.
Ja, jag tror att den är rätt.
Jag köper nära den.
Ja, du köper den. Ja, vad kul. Vi kan väl höra av dig och berätta om du träffar på någon rävgranne. Ja, precis. Kul! Ja. Hej, tack ska du ha, Markel. Ha det gott.
Ja, tack så mycket.
Tack. Hej.
Hej då.
Finns bilder då på den här laxmatbiten och korna som står i bakgrunden och kikar på fyndet från deras...
Den är säkert god den där om man hade vågat ta den i ugnen.
Ja, vad är det här? Jo, det är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och om man lyssnar på direktsändningen kan man höra av sig med sin naturfråga. Vi nås på 046 222 77 37 nu på morgonen. En insektsfråga nu, den kommer från Bohuslän.
Jag heter Per Ekstedt och jag bor på Hellebäck, en liten ort som ligger vid Gullmarn. Mitten av Gullmarn ungefär och tillhör Uddevalla kommun. Och det var i början på förra sommaren kväll som jag var nere och höll på att binda upp mina luktärtor. Och då såg jag en liten insekt som betedde sig märkligt tyckte jag. Den flög fram och tillbaks och stötte upp och ner i jorden och såg ut som den la ägg eller något liknande. Det såg ut som en papalongben harkrank eller någonting liknande, men mindre storlek. Och den höll på ganska länge med det där. Så att jag undrar vad den höll på med. Den hade alltså långa ben, långa vingar och en liten grönaktig kropp. Så att jag skulle gärna vilja ha reda på vad det var för någonting och vad den höll på med.
Den här filmen finns ju att se på vår hemsida och det var i juni, Mikael. Ja. Kan ju vara bra att veta.
Ja, det kan absolut.
Ja, vad tror du?
Jag tror att Per är helt rätt på det. Jag tror att det är en harkrank, dock inte grön i färgen. Att när man tittar lite närmare på filmen så ser man att när harkranken i... Den flyger liksom, den dansar ju fram och tillbaka över jorden. Och böjer bakkroppsändan mot jorden när den liksom når den här lilla vallen eller hålan eller vad man ska kalla det för. Och sen så backar den snabbt tillbaka och så håller den på så där lång tid, alltså upprepade gånger. Men då hinner man säga att den är alltså svart och vackert gulfärgad, alltså gulbandad. Och det är inte så jättemånga harkrankar som är färgade på det viset. Vi har ett gäng vedharkrankar som har den färgen. Men det är inte ett fråga om här, utan det här är ett släkte som utan svenskt namn förstås. Det är vanligt i insektsvärlden, som heter Nephrotoma. Nephrotoma.
Får jag fråga, kan vi backa lite?
Ja.
Vad är en harkrank?
Ja, en harkrank, det är ju en stor mygga. En stor tvåving. Tvåvingarna delas ju upp i myggor och myggsläktingar kan man väl säga. 2000 arter i Sverige kanske. Och sen den mycket större gruppen är ju då flugorna. Och man skiljer dem ju på att harkrankar, eller vad säger jag, myggorna har ju tydliga, ganska långa och mångledade antenner. Jämförelsevis med flugor som har korta, treledade antenner som man knappt ser överhuvudtaget. Och så är de lite sämre flygare rent generellt. Man antar att flugorna har utvecklats ur något myggliknande förfader. Så harkrankarna är den så att säga storvuxna gruppen här bland alla myggfamiljerna.
Jättemyggor, men inte stickmyggor.
Nej, det är ju väldigt få myggor överhuvudtaget som kan stickas utav de här 2000. Det kanske rör sig om 100 kanske.
Mm.
Alltså svid, knott och stickmyggor.
Mm. Nephrotoma.
Nephrotoma, ja. Och de är, larverna lever i just en här lite halvfuktig jord. Så jag tror att det här är en... Man kan faktiskt se att bakopspetsen, precis när den vänder i flykten och ska flyga tillbaka, så ser man hur den liksom alldeles spetsig. Och det är typiskt då för honorna som har lite äggläggningsrör. Och precis när de närmar sig jordhålan där så böjer den in, man hinner se det, att den böjer in bakkroppen och placerar förmodligen ett ägg. Men man undrar varför... Kan den inte bara sitta still och göra detta?
Ja.
Varför måste den fara omkring på det viset? Och där tror jag faktiskt den här gulbandningen kommer in i sammanhanget. För att satsa på att se svart och gulbandad ut, det är ju ett typiskt tecken på att man vill se farlig ut. Man vill härma en geting eller någon gaddstekel som kan stickas. Så att, ja, och den här dansen ser ju faktiskt ut som om den... Man skulle mycket väl kunna tolka det som att den angriper någonting. Ungefär som en stekel gör när den ska stickas.
Just det.
Så det kan vara ett sätt att markera för eventuella predatorer att jag är farlig, jag beter mig på det här viset. Och så,
samtidigt hinner man lägga sina ägg.
Men så håller de på med någonting väldigt fredigt.
Och äggen lägger den i jorden, Mikael.
I jorden, ja, precis.
Så larverna kommer kläckas i jord.
Precis, och de utvecklas där. Vi har 20-tal arter sådana här. Men det här är den... vackraste arten, Nephrotoma crocata.
Mm. Och den la ägg vid Hellebäck, vid Gullman i juni.
Ja.
Härligt.
Och de där larverna är det ju faktiskt en del fåglar som är intresserade av. Till exempel stare eller härfågel.
Mm.
Ja.
Kan stora köttiga bitar.
Ja, precis.
Mm. Mm.
För att det blir ganska kraftiga, stora larver av det hela. Så de kan nog vara gott för en stare.
Ja, precis. Vi ska byta ämne helt och hållet, för vi har med oss Kristina Hallbäck i Storvreta. God morgon, Kristina!
God morgon!
God morgon! Vi ska ta oss tillbaka till hösten då du har gått och funderat när du plockar svamp.
Ja.
Ja, berätta lite hur du tänker.
Så här tänkte jag. Att i höstas hörde man ju om folk som hittar såna enorma mängder gula kantareller. Vi bor ute i skogen, men normalt är det inte så mycket sådana hos oss. Vi får mest trattisar. Men i år hittar vi mer än vanligt. Men vi hittar också svart trumpetsvamp och rödgul trumpetsvamp. Mm. Och de gula är ju, de lyser ju. De ser man på långt håll. Men svart trumpetsvamp och rödgul trumpetsvamp, de är i princip omöjliga att upptäcka om man inte känner till dem. Och om man hittar dem så får man verkligen se efter som man ser alla. De rödgula till exempel, de växer ju bland blad och sånt som ser ut precis som dem. Men trattisarna kan också, ofta är de ju ganska lätta att hitta, men de kan också liksom dölja sig i omgivningen och se ut ungefär som omgivningen. Och det här fick mig att fundera och skriva till er om svampars form och färg. Vad är syftet? Vad säger evolutionen? Det kan väl inte vara så att de gula är någon slags servicesvamp för folk som är ovana att plocka. de kan gå ut och lugnt skövla sina gula. Och,
här står och, jag.
Ja, och gå hem och fotografera och äta och vara nöjda. Men jag vet till exempel att svart trumpetsvamp är en favoritsvamp för många, och de stackarna får ju leta så in i bängen. Det är verkligen ingen service.
Nej,
alltså.
Nej. Ja, du. Sofie.
Och så tänker jag till exempel den där, om man nu bara hoppar bort från kantareller, att den röda flugsvampen är väl inte så vacker bara för att det ska vara vackert i skogen. Den har ju en så väldigt vacker färg och lyser upp när den kommer. Mm. Men den har väl också något syfte med sin färg. Just. Och det här har jag funderat på. Mm. Och sen finns det hur mycket andra svampar som helst. Mm. Men just den här skillnaden. Mm. Vad beror den på?
Sofie Olofsson.
Ja, det här är ju en jättebra fundering. Och det är ju så här att det ärliga svaret är att vi faktiskt inte vet säkert. Det är ju så här med svampar att vi har stora kunskapsluckor kring dem. Djur och växter har studerats i mycket större utsträckning, men trots att svampar är en jättestor grupp. Nya uppskattningar säger att det är 2,5 miljoner arter där ute, men vi känner bara 10%. Men det är klart att man har vissa teorier. Det har inget med oss människor att göra, skulle jag säga. Det är mycket, vi tänker så att, vad ska vi ha de här till? Eller så där. Men det är inte så det fungerar där ute, utan vi är bara en pusselbit. Och det är ingen annan som gör något för någon annan, om det inte är så att de behöver hjälp med någonting. Eller så. Men det är klart att det finns teorier som handlar om att se mig och sprid mina sporer, ungefär så.
Ja.
Sniglar och små däggdjur kan ju lockas att äta fruktkropparna, och så sprider de sporerna. Mm. Eller två, varning, jag är giftig. Men å andra sidan finns det ju väldigt många svampar som är dova i färgen och alltså nästan kamouflerade, och de kan ju vara jättegiftiga. Så det här är liksom inte helt tydligt för oss än. Det är ju inte lika enkelt som hos växterna till exempel. Vi förstår precis. De här insekterna, pollinatörerna, gillar de här färgerna. Helt solklart. Fåglar gillar rött, de äter körsbär. Och vi förstår, frukten är mogen, nu är den röd och sådär. Det är liksom, vi har det tydligt för oss.
Ett signalsystem som är begripligt för oss.
Precis, det här är ett signalsystem som vi inte förstår än riktigt. Men det som är liksom det nyaste, kan man säga. Eller vi ska komma ihåg en sak också, att det vi ser, de färgerna vi ser med våra ögon, är inte säkert att det fungerar likadant för alla andra djur där ute. Så att men det kan också vara så att färgämnena liksom inte har med riktigt själva färgen att göra, utan det är ett pigmentämne som är ett försvarsämne som liksom råkar ha en färg bara, så att det kanske inte har med
Just det. Och kantareller, va?
Ja.
Det är ju inte så många, vi äter ju dem. Men de är ju inte så angripna som säger Carl-Johan.
Nej, just det.
Har de något försvarsämne?
Ja, det har de. Så de har det här gula karotenoider, heter de. Karoten som vi hittar i morot också till exempel. Och det är ju ett försvarsämne för vissa. Så att det kanske man kan säga att det är tydligt i det fallet. Men det lite intressanta är, det är en ny stor studie på 3000 svamparter i Europa som har hittat trender, alltså tendenser. Och det verkar som att mörka svampar trivs bättre, eller finns det fler av, på kalla platser. Och det förklarar man det med att de drar åt sig lite solvärme och på så vis kan sprida sina sporer bättre. De mörka svamparna finns också fler av vid blöta, alltså fuktigare områden. Det här är ju på stor skala och det är klart det finns massa undantag. Men, och då förklarar man det med att i fuktig miljö är det mera insektsangrepp till exempel. Och de här färgerna skyddar mot det.
Mm-hmm. Ja.
Så det finns lite nya spännande idéer som säkert kommer leda oss vidare mot svaret.
Men forskarna
slut.
Ställer sig också frågan samma som Kristina.
Ja.
Precis. Så det, och då får vi börja nysta, men vi kanske behöver ta upp frågan igen om några år då, Kristina.
Men vet du, innan vi slutar så skulle jag vilja tala om att ni tipsade före jul om böcker. Och då tipsade ni om svamparnas förundliga liv, vad en svampplockare behöver veta om under jorden.
Ja.
Och jag har lånat den och läst den. Och den är underbart rolig, trevlig som en roman eller deckare att läsa. Så jag rekommenderar den. Men där står det inget om färger.
Nej.
Det är inte det.
Ja.
Men där, om allting annat, och till exempel varför tryffel växer under jorden och sådär. Så man får reda på jättemycket roligt. Men inget om färgerna.
Nej, du har ju träffat på en liten blind fläck där, kan man säga.
Ja.
Så att det är bra. Ja.
Men hemskt roligt att ni tog upp det, för jag går där och klurar. Man måste göra någonting och inte bara, man måste ju tänka på något när man går där.
Ja.
Helt rätt.
Fantastiskt, ja. Tack Kristina Hallbäck för att du var med, och vi nystade ändå lite i mysteriet, så får vi väl se var forskningen hamnar här framöver.
Ja. Men tack så hemskt mycket för att jag fick vara med, det var jätteroligt.
Ha det gott.
Tack.
Hej då. Hej.
Hej då.
Naturman går vidare. Det finns ju fågelarter som har sin utbredning över liksom stora områden, kanske till och med över flera kontinenter, och individerna möts ju aldrig. Och här kommer en fråga apropå det.
Hej, jag heter Lova Törnud och är 12 år gammal. Jag kommer från Norrköping och undrar ifall olika fåglar i olika länder pratar olika språk. Om man till exempel skulle flytta en kolibri från Sydamerika till Alaska, skulle den förstå de kolibrier som lever där? Eller skulle Alaska-kolibrierna tycka att Sydamerika-kolibrin lät konstigt?
Vilken fantastisk fråga det här. Det är många aspekter på den här frågan som poppar upp i huvudet.
Ja. Vad tänker du, Susanne?
Ja, alltså det finns ju dialekter hos fåglar. Hos vissa fåglar och arter mer än andra. Och när fåglarna lär sig sin sång så har de dels en medfödd truddelutt som de kan uttrycka. Men sen har de ofta en period när de lär sig från andra som sjunger, eller kanske från sin pappa som sjunger i närheten av där de växer upp. Och då har man tittat på det här med dialekter. Och då är det så att det kan vara en del av den här sångstrofen som är variabel, och kanske en bit som är mer standard liksom, som alla har. Och det är inte alla fåglar som har dialekter, alla fågelarter, utan det finns hos vissa. Och hos oss till exempel i Sverige så har vi en väldigt typisk, det är rödvingetrasten, som har så lokala dialekter. Men även bofinken kan ha lite olika sångtyper beroende på var de lever. Och om en fågelart utvecklar dialekt, det beror på hur mycket de också sprider sig från ett område. Så dels är den här inlärningsdelen, hur mycket den så att säga introducerar variation. Och sen också om den här fågelarten då är väldigt stationär och återvänder till samma område. Om de flyttar till exempel, så kommer en dialekt att kunna bibehålla sitt visst område. För flyttar fåglarna runt väldigt mycket, så kommer också så att säga den här dialekten att inte utvecklas i samma utsträckning. Så det ser lite olika ut. Men om man tittar på de här kolibrierna då.
Ja, vad roligt att det var en väldigt specifik fågelgrupp.
Ja,
så man precis. Tänker jag så här, jag tänkte, finns det kolibrier i Nordamerika och Sydamerika?
Ja, det gör det. Det finns ju faktiskt en som flyttar från Mexiko till västra USA och till västra Kanada, Calliope-kolibrin. Så det är en flyttande kolibri, men det är världens minsta flyttfågel. Så de är ju inte så stora. Och sen är det ju frågan hur en kolibri låter. Och där är det faktiskt inte jätteväl studerat. Det är lite som de här svamparnas signaler. Att vi vet inte allt om kolibrisignaler än. Men vi vet ju till exempel, man har väl tittat på Disney på julafton till exempel, så har vi de där sjungande kolibrierna som zoom, 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 och så sjunger de tillsammans lite grann. Kolibrier är intressanta för att en del arter har så att säga små revir i närheten av varandra där de sjunger och displayar. Alltså de visar upp sina fjäderdräkter i luften och då, det finns ju fantastiska metalliska glänsande fjädrar och olika flygakrobatik som de här fåglarna ägnas åt. Men man har studerat för vissa arter att det även har utvecklats en variation och dialekter hos kolibrier. Men just den här flyttande kolibrin har nog en ganska begränsad variation i sin sång. Och dessutom rör den sig mellan områden. Så förmodligen så kan den här Calliope-kolibrin då, som flyttar till kanske norra Kanada, känna igen andra kolibrier av den arten. Men skulle vi flytta, kanske, nu får vi prata om andra arter för att det finns ju många kolibriarter som finns i Syd- och Mellanamerika framförallt då, och inte flyttar så här långt. Där kan man röra sig runt ett bergsområde till exempel, och det är inte säkert att de känner igen varandra alldeles exakt, för där har det utvecklats lokala dialekter hos
runt
de här
berget,
runt berget, ja. Eller om man flyttar upp till bergets topp och längre ner till exempel.
Vad tror du då? Att de ändå förstår varandra om du flyttar liksom den sydbergsfågeln till den norra delen av berget? Förstår de varandra?
De kanske kan förstå varandra, men när det gäller partnerval är det inte säkert att honan är intresserad av en kolibrihanne som låter lite för olikt vad hon så att säga är adapterad till att reagera på. För det här handlar ju om partnerval också när det gäller att sjunga eller visa upp sig och vad honan väljer. Så att det är ju en del i den här processen handlar ju också om att välja en partner.
Men skulle det kunna vara så att hon tycker så här, det här var ännu häftigare?
Ja, det är inte omöjligt. Att hon faktiskt, och då drar liksom den utvecklingen eller den sångtypen iväg på ett visst sätt. Och det kanske ingår faktiskt i den här kolibrin. I och med att de har så fantastiska fjäderdräkter och visar upp sig genom att flyga på speciella sätt och så här. Och dessutom har sången då, som vi känner till bara i begränsad del än så länge. Men det är en jätteintressant och rolig fråga och väldigt relevant att ställa. Men om vi tänker på Sveriges vanligaste fågel, lövsångaren, så sjunger den likadant i hela Sverige. Och där finns nästan ingen variation. Och då vet vi ändå att vi har två olika underarter som finns i Sverige.
Och de sjunger också lika?
Ja, så det är väldigt olika mellan fågelarter och vad man är. Men kolibrier har faktiskt dialekter.
De har dialekter.
Är det samma med gransångaren, den nordliga och sydliga?
Ja, där har vi också olika underarter. Men de har ju mycket mer stereotyp sång. De sjunger ju liksom salt, sill, salt, sill, salt, på tyska.
Salt, sill eller så är det sill, salt.
Precis. Så att, det är, men lövsångaren har ju lite mer melodisk och variabel sång. Men den är väldigt lik mellan olika områden.
Jag tror att vi åtminstone hinner en fråga till. Vi får väl se om vi hinner två. Men det här är lite konstigt, Mikael, för att det kom en fråga om tall.
Ja.
Och då sa du att den vill du svara på. Jag läser den.
Ja.
Vi har en tall som förbryllar oss. Den står strax intill stranden vid insjön Glan. Från roten och cirka 6 meter upp runt hela stammen har en bark som flagar och kodliknande klumpar. Medan resten av stammen ser normal ut. Det syns inga ingångshål från skadeinsekter. Frågvisa hälsningar Kerstin och Christer Färm Vidlund i Kimsta.
Mm.
Och då när du säger jag skulle vilja prata om de här tallarna, då måste det handla om någon insekt i alla fall.
Ja, jo, de är nog inblandade. Ska jag svara kort eller ska jag bry ut mig?
Mittemellan.
Mittemellan, ja. Då gör vi så. Jo, nej, det är en insekt som är inblandad, tror jag i alla fall. Och det är ju så att träd som angrips av insekter. Insekterna lever ju antingen på den gröna vävnaden eller så lever de inne i träden, alltså gräver omkring i veden och så. Men det här är en lite annorlunda sak som jag tror är i gång och som åstadkommer de här kodflödena. Och tallen blir ju irriterad då, va, när den angrips av någonting som gräver omkring. I det här fallet så är det en bagge, tror jag, som heter reliktbock. Notarina punctata. En dryg centimeter lång, brun, platt sak. Och platt är den därför att den lever sitt liv innanför de här barkflagorna. Och även larven utvecklas framförallt inne i barken. Alltså, de är inte så mycket inne i veden utan håller sig i barkskiktet. Och ju tjockare barkskiktet är, desto bättre för dem. Va? Vilket innebär att det är framförallt gamla tallar som angrips. Och gärna då tallar som står soligt och gärna solitärt. Så de här berömda suptallarna som finns lite överallt i landet där de gamla fororna förr i tiden stannade för att vila hästarna och så. Och så steg man av och kanske sträckte på sig. Och kanske tog rent av en liten sup eller någonting. En macka eller så. De står på det. De är alltså solexponerade gärna. Det är ju så här typiska vägmärken.
Mm.
Och de blir solvarma och det gillar de här, den här reliktbocken. Och när de larverna gräver omkring så blir det mycket kåda och de är långlivade, så de lever där generation efter generation efter generation. Tallar kan ju bli mycket gamla. Så länge som den är solbelyst så finns de kvar, alltså det ska vara riktigt hett. Börjar det växa upp skog runt omkring så trivs den inte, så då försvinner den därifrån. Mm. Så på långt håll kan man faktiskt se om den är angripen av reliktbock, för då är de här gula kolflödena, gamla kolflöden, syns på långt håll. De blir liksom alldeles gula mål.
Den själv plåstrar sig då.
Ja, precis.
Ja.
Det produceras ju mycket kåda då som försvar mot angreppet och det är även sårläkande. Så
ja.
Det,
ja.
En sorts plåster på såren från reliktbocken.
Ja,
tror vi.
Vi tror det.
Ja, vi tror det. Ja, och med det säger vi ju tack för idag, för den här säsongen. Vi tackar för alla frågor. Vi har fått nyord som flörtmatning, kom från en lyssnare.
Mm,
och ditt engelska kort.
Courtship feeding.
Servicesvampar, som kantareller har vi också hört om. Tack Sofie Olofsson, Mikael Sörensson och Susanne Åkesson för den här säsongen. Alla tre från Lunds universitet. Och nu är det vi som har en fråga till er som lyssnar, om ni vill. Den börjar så här. Ja, kan man textens fortsättning i den här barnvisan, då har man kommit en bit på väg. Men vilken långkäftad art är det vi letar efter närmare bestämt? En sammanvuxen tvillingreptil? Nej, men artnamnet börjar på ett sätt som leder tankarna i den riktningen. Svaren kan man skicka till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten till Naturmorgon 35930 i Växjö. Ja, men vi tar frågan en gång till. Mm. Kan man textens fortsättning i den här barnvisan, så har man kommit en bit på väg. Men vilken långkäftad art är det vi letar efter närmare bestämt? En sammanvuxen tvillingreptil? Nej, men artnamnet börjar på ett sätt som leder tankarna i den riktningen. Rätt svar på förra veckans fråga var alruna, den giftiga växten med människoliknande rot. Och vinnarna var Björn Allert i Bildal, Anita Johansson i Vreta kloster och Tanja Jarhede i Stor Vreta. Hörrni, de senaste åren har vi lärt oss allt mer om hur det är att vara fisk. Och frågan som många av oss lite ovilligt ställer sig: gör det ont på fisken när den får en krok i munnen? Den har ett tydligt svar.
Alltså, anledningen till att abborren ser ut som den gör och är så sticksig, det är ju för att den som ska äta upp den ska känna smärta när den äter den. Så det är därför den har utvecklat de här taggarna. Det är ju för att bli svår att svälja och det ska göra ont på den som gör det.
i Naturmorgon nästa vecka, då vi också ska leta efter skånska dinosaurier. Ja, med det så tackar vi för idag, producent Helena Söderlund, tekniker Kristoffer Hjelmberg och jag, Jenny Berntsson-Juvall. Ha en fin lördag. Hej då!
Hej då!
Hej då!